Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Samma, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet, balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag har bytt det till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer bli så mysigt. Ja, jag vet. En annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det såhär,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Hej och välkomna till Inte din morsa. Vi är fortfarande ifrån varandra. Jag sitter i sängen och du är hemma på gården.
Ja, hemma på gården. Och du är så här långtidskonvalescent. Det har ju aldrig hänt under vår 15-åriga vänskap tidigare.
Nej, jag vet. Och det är så roligt, för man ligger ju och tänker lite liksom. För det har varit mycket, jag har inte riktigt orkat kolla på serier, jag har kollat några avsnitt och så har jag läst lite och så här, men sen är man ju liksom ganska trött. Så det har varit mycket att jag har legat och tänkt. Och du vet, då dyker ju grejer upp och så här, ja men allt från när du och jag var med i spökjägarprogrammet till
till liksom
att så här, gud, vi har känt varandra länge och fan, vi så här, jag kom till någon insikt igår att jag tänkte så här, gud, jag är inte liksom så här 30 någonting längre. Det är så här, man måste ta vara på sin tid på något sätt. Man måste så här, se till att må bra. För att det är liksom, jag menar inte så här, det kanske inte är många år kvar, men det är inte så här, ah, man är 30 någonting, får se vad man ska göra, man ska hit och dit och utan det är så här, every fucking day counts. Och utan att bli så här, ja men liksom ha någon så här ödeskänsla över, så börjar jag känna så här, nej, liksom det går inte att trassla runt. Det måste finnas en skön jävla feeling varje dag. Det måste finnas en rutin av bra mående. Och vad fan, hur kan man maxa det liksom? Ska man lyssna på Bach när man vaknar? Eller ska man se till att träffa människor som gör en glad varje dag? Ska man vad är det som får en att må bra? Tänkte inte du lite på det nu när du var på Maldiverna?
Jo, alltså det är ju någonting som händer med när man tvingas till någon typ av liggläge, sängläge.
Ja, jag vet.
Och av olika skäl.
Det här har ju aldrig hänt mig förut.
Nej, men det är, jag tror typ att det där är det som krävs för att försätta dig i det läget. Jag tänkte på det, att om du och jag hade varit på Maldiverna där vi var, då hade ju du varit igång hela tiden. Som jag känner dig liksom. Då hade vi hade ju varit liksom maxat loss på ett annat sätt. Men Sofia, vår vän, hon är ju liksom mer yogisk till sin natur. Hon är ju en person som lätt och ledigt kan liksom ligga i en solstol en hel dag. Och jag är också det. Men jag har liksom nästan lite glömt bort att jag är den personen också. För att det är ju så här, vi färgas ju av varandra sjukt mycket. Och vi är liksom adapters, alla människor, i synnerhet vi som har medberoende i oss. Så att leva då, jag lever ju med en extremt rastlös människa.
Jo.
Och mitt liv som jag lever nu är ju ett liv i ständig rörelse. Och då menar jag så här, alltså om man bara korthugget tänker att man har liksom, ja men, fyra lägen, att man fungerar andligt, man fungerar praktiskt, det här görandet, och man fungerar intellektuellt och känslomässigt. Så tänker jag. Och i dagsläget i mitt vardagsliv så är jag ju typ i det här praktiska hela jävla tiden. Jag ska inte säga jävla tiden, för jag gillar det jättemycket. Men det tar ju utrymme från de andra områdena. Helt klart. Alltså att jag står och så här skottar 3 ton skit ifrån mina hästhagar och håller på den här gården, lagar hästaket, fyller vatten. Det tar ju all energi från livets övriga områden, inte minst det andliga.
Ja, och det har vi pratat om förut, att jag vill liksom, jag vill på något sätt svära mig fri från andligheten, men det beror ju på att andlighet kommer ju inte gratis. Det gör, alltså att vara i rörelse hela tiden, det kommer ju gratis om man är bra på det, och det är vi ju båda två. Men andligheten kommer ju inte gratis. Och då vill jag gärna vara lite så här, ja, det där är hokus pokus, och det där är hiten och diten, och det där är ingenting. Utan nu är det bara att köra på. Men jag tror att om det som vi har pratat om innan, om det är ett attraktivt alternativ, som till exempel när vi var på Mallis i somras, då är jag där med alla 7. Om jag är där, det är mat snart, det är lunch snart, jag vet inte, hur får man på den här? Då är alternativet för mig mer attraktivt att åka spela tennis med Frasse och Ossian. Eller åka ner och ta liksom en lunch och ett glas vin nere i hamnen. Än att så här, vara the landlord till liksom 3, 4, 5, 7 apor. Som bara... Men när man är på ett sånt ställe som du var, med så här, böcker, ja men, havet, den underbara maten, då vet jag fan om inte jag också skulle kunna ligga stilla en vecka. Kanske skulle ta en liten promenix. Det skulle jag kanske...
Lite simter, en liten Vansbro simbar. En annan till Läckberg.
Men jag såg, de har ju fortfarande inte kommit hem.
Nej, de kör ju loss. Nej, men så jävla... Nej, men jag kände så djupt att jag... Jag kommer också ge... Och låt oss prata kanske istället för andliga, så kan vi prata om det existentiella. Och det är lite det du är inne på, att så här, fan... Hur ska jag maxa mina dagar? Och det kände jag inför hemkomst också. Eller när jag kom hem så fick jag en så här djup... Lite så här stresskänsla. Du vet att så här, det här livet som jag på något sätt har skapat mig, som utgår från någon slags barndomsdröm. Att jag ska få bo med mina hästar på en hästgård och så här. det är ju ett liv som är till mångt och mycket helt jävla underbart förstås. Men det är också ett liv som bjuder på jävligt lite återhämtning.
Ja, ah, typ för ingen,
att,
förlåt.
Ingen, nej, men för att det är ingen som tar hand om mina hästar om jag vill ha en sovmorgon. Alltså, så. Jag har ju lite så här helgjour hos folk som är här. Men det är ju alltid något jävla piss som händer. Du vet, någon brunn som går sönder. Eller någon häst som har rymt eller något. Eller någon häst som har skadat sig. Det händer, det är liksom hela tiden. Mm. Och det kände jag så starkt. Att nej, jag 2022. Där, jag ska återta min tid för liksom existentiella spörsmål. Att bara kunna tänka framåt. Vad vill jag? Hur fan ska jag maxa mitt liv? Hur ska jag få plats för återhämtning? Och jag ska göra en sån här resa varje år. För att jag behöver det. Mm, jag mådde så bra där. Du vet, de sista dagarna. En grej som hände i min kropp, och det händer alltid när jag är i värme, det är att jag har noll smärta. Noll smärta. Och jag ser inte att jag är någon smärtdrabbad människa. Men jag har liksom någon liten spänning här. Och någon liten verk där. Och någon liten fotled som krånglar där. Alltså det är någonting som lite småskaver i kroppen. Så här. Det tror jag har med vår ålder. I den där jävla värmen så upphör det, är som att jag blir så här tyngdlös.
Mm.
Jag mår så bra av sån där värmen.
Du blir ledlös.
Jag blir ledlös.
Du blir liksom en sån där mask som bara så.
Ja, när man blir ju det.
Nej, men jag fattar. Jag liksom, så det tycker jag också händer när jag var mycket i Thailand, när grabbarna var små. Så var det också det att man helt plötsligt så här, ja, men livet, det, liksom intellekt och kropp och ande, allting som du pratar om är nu ett. Och så känner inte jag när jag är i Sverige. Då är det så här, här är mitt intellekt. Här är min förmåga att klara av grejer. Här är det, de skiljs åt liksom, precis som enligt den gamla liksom gamma och galla och liksom Aristoteles idén liksom. För fan vad härligt, men då är vi som vanligt lite inne på samma spår.
Ja, jag känner så starkt för att göra en så här årsplanering för 2022, likt en Jonas Gardell person, att så här, nu i typ januari, då ska jag fokusera på det här. Då vill jag vara med om de här kulturella upplevelserna. Då vill jag liksom boosta det här. Jag vill bara suga ut det här och det här och det här. Och
fan, vilken bra idé.
Ja, och vet du vad jag känner att du och jag ska göra? För det är någonting som du är så alltid säger så här, men sen blir det inte. Det är att vi ska fucking under hela 2022, en gång i månaden, så ska vi göra ett kulturevenemang tillsammans. Vi ska gå och se en pjäs. Vi ska gå på liksom dansens hus och se någon föreställning. Vi ska gå och se på någon så här klassisk konsert. Du är med på det, va?
Ja, men jag är så jävla med. Och nu fick jag nog inbjudan till operan. Jag var så här, nej, jag kan nog inte sitta på min snippa i en och en halv timme. Jag bara så här, fan. Och vet du vad vi ska vara också, älskling? Vi ska vara uppklädda. Vi ska liksom vara snygga och vi ska vara fina de åren vi har kvar nu. Eller vad säger du, Anne Heberlein? Nej, men
det är kulturtanternas år och vi ska gå och embrace det så jävla hårt. För det är liksom ingen av våra apor här hemma som är intresserad av det på samma sätt som vi. Och vi ska liksom unna oss det att en gång i månaden, och ni kära poddlyssnare, ni får jättegärna hänga med på det här.
Måste det inte vara så här också, vi måste ha en kulturell weekendresa. Vi har ju pratat om vårt Paris sen vi föddes
typ. Ja.
Att vi ska bara bo på Ritz som det, om vi så ska slicka typ the balls. Och vi ska ut till Versailles. Du är ju den enda jag känner som blir lika upphetsad över att läsa de här historiska böckerna och se de här historiska grejerna och hitta lite, ja, men det är som nu när Heiby-affären kom på SVT och med den gamle kungen som då påstås ha en liksom homosexuell affär med en källarmästare. Jag blir så upphetsad och jag blir så frustrerad över att du inte var hemma. Jag var så här, nej, och du vet, jag bara låg igår och så googlade olika affärer på 50-talet och hur vidrigt det är att inse liksom hur de homosexuella har behandlats i det här landet och fortfarande gör i så många länder, att det är så här, ja, det är sinnessjukdom, det är straffbart. Så fram till 1973 i det här jävla demokratiska Per Albin-landet så ansågs man vara sinnessjuk om man var homosexuell.
Vad är det här för serie? Det här är alltså en serie som går nu i SVT.
Nej, den 23 december så har den premiär.
Det är alltså SVT:s härliga julminiserie.
Precis.
Jag dör. Gud, så underbart.
Det är så jävla spännande. Har du någon koll på det här eller?
Nej, är det vegurra? Är det liksom...
Nej, men grejen är så här. Det fanns en man då som heter Kurt Haiby. Han drev då en restaurang tillsammans med sin fru Anna. Restaurang Lido i hjärtat. Ja, men det känner du igen. Det finns ju i Paris och så här. Mm. Där var jag liksom 1933. Och 1933, om man då hade ett straffregister, så fick man per automatik avslag på sin ansökan om man skulle ha sprittillstånd på krogen.
Mm.
Och det var ju samma sak om man ville gifta sig under en viss ålder. Då fick man ju på allvar gå till kungs. Då går han då till kungs med ärendet och säger så här, jag försöker nu få liksom driva den här krogen och kan du göra ett undantag liksom? Och då påstår ju den här Kurt Haiby då senare, eller Haiby, att de inleder en sexuell relation.
Ja.
Och det här är ju liksom, men han är ju inte purung, Gurra.
Nej.
Den här tiden, och det var ju någon rolig författare då som var så här, har haft en relation med en ung tupp, imponerande. För när man tittar på bilder på honom så är det som att ett sugrör som håller på att typ gå av.
Ja, jo tack.
Och det här var ju då, alltså du fattar ju själv, 30-talet, så här, dels var ju homosexualitet ett lagbrott och sen så blev hela jävla monarkin hotad av den här liksom politiska dramat. Det fanns ju inga utrymme för skandaler. Det gör det ju ändå nu. Jag menar, kolla vår kung.
Ja, han blir,
ja, men de, ja, men Sverige
har... Det är betydligt mer loosen up nu för tiden. Men då, jag lyssnade ju förra veckan på en förbjuden kärlek. Eller förra veckan, en P4-dokumentär som handlade om... Ja, det var en annan, liksom, kungens, vad blir det, farbror som inledde en affär med en journalist som hade varit gift tidigare. Och han fick ju, han fick ju abdikera och så vidare. Det är väldigt likt det här som hände i Storbritannien. Men absolut, alltså hon blev ju så motarbetad. Du vet, de fick ju så här, de började sprida helt fruktansvärda rykten om henne. Och det liksom, Säpo var inblandat. Alltså så bizarrt för en sån liten grej liksom. Men så det här måste ju ha varit hot stuff så att säga. Men var det inte någonting att han började typ utpressa honom?
Jo, precis. Jo. Men sen hände ju så då att enligt då Kurt och hans... hustru då, så är det ju så att hon börjar misstänka och inse då att de har en relation och begär skilsmässa och anger det
som
orsak. Liksom, dels the balls eller the pussies att göra det på 30-talet, men dels så är det liksom, det är något som jag tycker är shady, och det här är liksom, folk har skrivit böcker om det och det finns ju liksom inget bevis. Nej. Men ändå så blir det så här, det kanske ändå fanns något liksom, ja, låg någonting i det, för att nu måste ju de ju rent få honom och mörklägga det här, och då skriver den här Kurt Haiby en bok som han trycker själv och 1000 exemplar som då kungagänget då köper loss ut dit, så att, men samtidigt så är det ju så här, jaha, men ingen rök utan eld, men å andra sidan på 30-talet om någon kom med ett så här påstående, minsta lilla liksom befläckning satt ju allt i gungning liksom. Vi kan ju inte förstå, nu är det så här, kungen, Camilla Henmark skriver en bok om att de hade en knullis affär och ja, men det, hitan och ditan och fram och tillbaka liksom. Och Sverige har ju historiskt skyddat sina kungligheter på ett liksom sinnessjukt sätt, och kungen kan ju inte ens bli dömd, så att han kan ju,
det, ja, han är ju så fort, i straffrihet, ja.
Precis, och så tar man liksom i England hur kungligheter blir behandlade där, bara okej, okay. Vi avlyssnar, vi mörkar, vi ser till att folk liksom råkar ut för en ond bröd. Det är så här, helt olika inställning till... Alltså till monarkin, äger sin, ja. Ja, de äger sin monarki och monarkin äger oss i Sverige. Liksom.
Mm.
Så det här pågår ju då hit och dit och det ska mörkläggas och bla bla bla. Och han skriver den här boken då. I grundlagen står att man ska hålla konungen helgad och värd och älska honom. Ingen har älskat konungen högre än jag, och vad har jag fått för det? Det finns ju inget bevis, men ja, jag vet inte, det är i alla fall jävligt spännande. Och det är Sverre Gudnason i rollen som Kurt Haiby och Staffan Göte som... Ja.
Men gud, det, vad ja, smaskigt!
Jag vet.
Nej, herre, ja. Nej, ja. Men gud vad vi ska ligga bänkade.
Ja, vi måste faktiskt göra det.
Ja. Ja, på vägen hem, jag flög ju... Först till Doha 4 timmar och sen hade jag en lång flight Doha Stockholm. Och då hade jag...
Hur var det att långflyga?
Men jag är lite flygrädd.
Jag glömde bort vad det är.
Nej, men det var underbart. Det var så... Nej, men för att jag kände mig så stolt över att jag klarade det bra och inte fick panikångest och så här, kunde vila i att... Jag tycker framförallt att det är jobbigt, har jag kommit på nu, med start och landning.
Okej.
Okay. Det låter så konstiga läten och det är så jobbiga. Mm. Alltså, så här. Men sen när man väl är uppe så känns det bra. Och sen har jag konstiga idéer om att Qatar Airways... det finns tusen andra bra flygbolag. Men jag får en känsla av att... Så här, med dem kraschar man inte. I don't know why, men de har
en massa
tävlar och priser och de, ja, jag vet inte. Såklart kan man väl för fan krascha med vad som helst, men det gick bra i alla fall. Och jag hade då laddat ner Värvet, vår kära vän Kristoffers intervju med Blondin Bella, som ju kom i på Lucia.
Ja, och, ja. Jag har inte lyssnat.
Nej, jag blev väldigt berörd av den här intervjun. Vi kan lyssna lite grann.
Och jag upptäcker ju det när jag skriver boken, att jag får ju min diagnos att jag är bipolär. Och det förklarar ju väldigt mycket till mitt mående, att varför det har varit så extrema svängar. Det har varit dödslängtan och det har varit eufori och maniska faser, och de har ju liksom pendlat mellan varandra hela tiden.
Kan vi prata lite om bipolaritet då? För det är ju en relativt ny grej för dig då, att du har fått den diagnosen. Till att börja med, vad är det?
Jag kan faktiskt inte jättemycket om den, för att jag fick den i år. Men det är ju den kallades ju förut för att man var manodepressiv. Och att man, precis som jag sa, att man går ner i väldigt djupa mörker, och de kan vara från månader till flera år. Och så går man in i de här maniska faserna, då är man väldigt lycklig och man är väldigt grandios. Man kan klara allt, man tar stora risker, rent ekonomiskt oftast. Och jag tänkte att när jag låg inne på sjukhuset så tänkte jag, men jag kan ju inte vara manisk eller... bipolär, för jag har ju hållit på så här flera års tid. Och då sa de ju det, men man kan vara manisk i 3-4 år. Det behöver inte pendla varje månad. Mm. Och det förklarar hela min USA-satsning. Och...
Blondin Bella har ju varit med i Värvet flera gånger. Så om ni liksom, jag tycker att det här är intressant, så kan ni med fördel lyssna på den podden som hon gjorde för 5 år sedan. Och anledningen till att jag tycker det här är så intressant, det är ju förstås för att hon nu har blivit diagnostiserad med bipolär sjukdom. Och precis som en lyssnare påpekade i DN till mig, så bara, fy fan vad sjukt, Sanna. Alltså, du är ju den första som för flera år sedan poddade om att du trodde att Blondin Bella snart kommer att komma ut som bipolär.
Just det. Det kommer jag ihåg. Det har du ju sagt flera gånger i podden.
Hennes liksom... framfarter med sitt varumärke, framförallt, för man ska göra skillnad på henne som person och hennes varumärke. Och den intervju som Kristoffer har gjort med henne nu senast, det måste jag säga är den första gången som jag känner att man kommer personen Isabella in på huden, under huden. Allting annat är ju bara den här figuren som hon har hållit upp som någon slags låtsas idé om sig själv, och som är ju hennes varumärke och som hon ju har sålt och tjänat jättemycket pengar på. Framförallt så har hon ju tjänat pengar i samarbeten i podd, blogg och Instagram.
Hon drog liksom typ in 2 mils i månaden.
Ja, 2 miljoner i månaden. Hon går ju igenom liksom vad hon har tjänat pengar på och vad hon har tjänat mest pengar på.
Mm.
Och den här intervjun gör hon ju med anledning av att hon har släppt sin bok, ska sägas.
Precis.
Där hon ju kommer ut då som bipolär, eller vad man ska säga. Det är ju larvigt att säga att man kommer ut, men hon är i alla fall transparent och berättar om att hon har fått den diagnosen. Hon hamnade ju i en jättedjup depression. Och väldigt djup depression. Där hon
elchocks.
Hon fick elchocksbehandling och hon var inlagd under... en månad eller flera månader till och med. Hon berättar ju väldigt initierat om båda den här tiden. Och man känner verkligen... alltså hon lyckas förmedla i intervjun hur jävla vidrigt det är att leva när man är deprimerad. Och jag tänker så här lite grann för alla er som är intresserade av bipolär sjukdom eller vill veta vad det är och inte kan riktigt förstå hur handikappande den diagnosen är. För det är också så här, man tittar på Blondin Bellas framfarter genom hennes liv. Hon började ju blogga när hon var 14, tror jag, och nu är hon 30, så hon har ju liksom hållit på i 16 år i den här världen. så har man ju ganska tydligt kunnat se både upp- och nedgångar. Men en tydlig grej som faktiskt var lite förvånande även för mig, som ändå har läst jävligt mycket om den här diagnosen och har ju jättemycket egna erfarenheter, det är att man kan vara manisk i flera år. Och det är ju det som har liksom lurat både läkarna och henne själv. Så hon har ju tidigare, hon fick ju ganska tidigt diagnosen ADHD. Och sen har hon ju fått väldigt mycket liksom så här ångestdiagnoser. Allt ifrån generaliserad ångest till panikångest till olika saker som har med ångest att göra. Men sen har hon ju varit manisk i stort sett hela tiden. Tills hon klev in i en djup depression. Och det var ju liksom den första djupa depressionen som hon hamnade i nu förra våren. Och den depressionen föregicks ju av en total mani som spårade ur när hon liksom gjorde av med alla sina pengar. Och hon började få sådana storhetsvansinnestankar att hon skulle erövra världen. Och skulle ju då flytta till USA. Och nej, men du vet, det är så
galet. Jesus komplex,
det som, ja, det som är så absurt tycker jag, det är att det är ingen människa runt henne, apropå att så här, framgångsrika människor blir strukna medhårs och framgångsrika människor blir inte ifrågasatta. Men hon hade ju liksom investorer. Hon hade ju, jag tänker på den här Pingis Hallenius, vad hette hon? Hette hon inte så?
Hallenius.
Som ju var hennes så här, business in crime partner typ. Nu verkar inte hon existera i hennes liv längre. Jag vet inte exakt vad som har hänt. Och hon nämns inte i den här intervjun. Men jag bara tänker att så här, hon har ändå haft vuxna människor kring sig. Är det ingen som har bara så här noterat att, för att jag menar, jag som inte ens känner henne och bara liksom hört henne i poddar och läst hennes blogg, kunde tydligt se att hon var bipolär. Hur fan kan man missa det? Jag känner sån djup, liksom, det är svårt att tycka synd om en person som blivit så förmögen och framgångsrik. Men alltså, när man hör den här intervjun och förstår vilken enorm så här, utsatt position hon är. Alltså, hon känner ju liksom att hon inte vill leva i tid och otid. När hon kör över Lidingöbron, att hon liksom vill svänga av och bara åka ner i vattnet. Och att hon inte vill vakna på morgonen och överdoserar både alkohol och tablett. Där liksom vid massor av olika tillfällen. Alltså det är ett sånt jävla nattsvart mörker som hon simmar runt i. Det är en otroligt fin intervju. Jag bara uppmanar dig att lyssna. Och har man minsta lilla så här skrupplar kring huruvida depressioner finns. Eller om man kan rycka upp sig från dem och sånt där. Alltså det finns ju jättemycket vanföreställningar hos de allra flesta. När det gäller psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser. Då känner jag bara så här, lyssna på den intervjun liksom, så här, en yta som består av framgång och pengar. Hon får också frågan av Kristoffer så här, men du som ändå har varit bland alla de här rika människorna med folk som har så obegränsat med pengar, är de lyckligare? Och hon bara nej, alltså de är så jävla precis, alltså pengar har ingen betydelse för psykiskt mående. Det kan ge en viss känsla av frihet, men som hon är inne på också, att så här, samtidigt när man har mycket pengar så är man totalt ofri. För då ska de där pengarna liksom, då ska man förhålla sig till de där pengarna varenda jävla dag. Hela tiden.
Men säger hon ingenting i intervjun om... hon har ju återkommit till att hon inte haft några nära vänner.
Jo, men hon är också så vackert, brutalt ärlig. Att hon... Hon säger så här att jag slängde människor under bussen. Och det säger hon väldigt skamset liksom också. Ligger en väldigt stor sorg över det. Så här, hon knyter an till människor. Men så fort det är någon som sätter upp hinder för en. Och det kan ju kanske ha varit det som hände med Pingis. Vad vet jag. Nu sitter jag bara här och spekulerar. Men att hon slänger människor under bussen när det inte passar. När det är någon som sätter upp ett hinder. När det är någon som säger, hallå, det här kanske inte känns så genomtänkt. Då är hon bara så här, fuck off. Du ska inte stå i vägen för mig. Och det menar hon var det som
the händer. American succession way.
Ja, eller hur? Men också the bipolar way. Alltså, jag känner ju igen mig så mycket. När Micke får en idé, när han är liksom... åt det hypomana hållet. Och man är så här, men älskling, det här är kanske inte så genomtänkt att köpa ett hus på Gotland som vi inte ens har tittat på eller så. Då blir han rå förbannad om man försöker hindra det. Alltså det ingår ju i sjukdomen att man har en väldigt stark vision och man har en väldigt stark kraft som gör, och man är liksom så bergfast fast säker på att det här är det som ska ske, för det här kommer bli jävligt bra.
Det låter ju som jag i och för sig.
Du är lite likadan. Jag tycker du har lite bipolära drag, älskling.
Ja, det har jag i och för sig. Men de går ihop lite med varandra.
Du kanske har varit manisk. Mamma sa ju det till mig när hon fick sin diagnos. Hon bara, älskling, du vet att det är jätteärftligt. Jag bara, ja, men tycker jag verkar bipolär eller? Hon bara, jag har ju aldrig haft en depression förutom min utmattning. Hon bara, ja, men du kanske är konstant manisk, sa hon då. Jag bara, men kan man vara det ett helt liv? Alltså, I don't know. Jag kanske inte... I övrigt så känner jag inte så himla mycket igen mig i den bipolära diagnosen. Och jag tycker inte du har några depressioner heller. Då skulle du ha varit manisk i snart 50 år i så fall.
Nej, det känner jag inte. Men vadå, det är såklart att så här, ADHD kan ju också skapa de där. Så här, nu kör vi. Och det, nu vet jag att det är rätt att man har en inre kraft. Liksom en vision
Ja, alltså många säger att både ADHD och bipolär sjukdom, de samexisterar ju ofta. Så att det ena utesluter inte det andra. Utan det ofta har man både bipolär sjukdom och ADHD och autism.
Ja.
Ja, och, men om man nu tvekar på liksom, du har ju ändå gjort en utredning via psykiatri. Då borde ju de, då har ju de uppföljning, då kommer man ju märka det. Men det var ju grejen med Blondin Bella, att hon fick ju då medicinering mot sin ADHD. Och det är absolut helt och hållet fel medicinering om man är bipolär. Så hon har ju slutat med alla sina mediciner som hon har ätit under 10-15 år. Och äter nu bara medicin för bipolär sjukdom. Hon är så otroligt jävla modig. Och Kristoffer frågar också så här. Hur kändes det liksom när du skrivit den här boken så här? Ja, men du som ändå är så här mamma, och liksom, hur kan man vilja sluta leva när man är mamma? Alltså, han ställer ju väldigt modiga frågor till henne. Och jag tänker på det också, som kvinna så är det liksom någonting annat att komma ut som bipolär. För att det är liksom det här när man har suicidtankar, alltså att bara lämna sina små barn. Det är liksom så här, ligger någonting väldigt skamligt i det också. Väldigt så här, det anses väldigt egoistiskt att så här vilja ta sitt liv. Men det är liksom inte det i frågan om. Att man vill ta sitt liv för att man är typ ett ego. Alltså det finns ju sjukt mycket absurda vanföreställningar om det där. Utan det är ju en sån vanmakt man står inför. Ja, jag blev väldigt, väldigt berörd av den här intervjun. Och jag tycker att den var så ett starkt bidrag till förståelsen för bipolär sjukdom. Så välkommet. Och jag känner att hon är något utav en idol för mig. Trots att vi har extremt olika så här, politiska idéer och så här. Jag tycker hon är sjukt modig. Och jag gillar också att hon för första gången inte försöker säga att så här. Jag ogillade ju också när hon skulle vara så här. Min superpower, min ADHD. Så här. Det är så jävla missvisande att säga så. Och jag älskar att hon inte försöker få sin bipolära diagnos till någon jävla superpower. För att det är inte det för 98% av alla som har den här diagnosen. Det är en ganska, alltså en av de mest handikappande diagnoserna av alla sjukdomar inkluderande. Så är bipolär sjukdom en av de mest handikappade diagnoserna. Det ska man tänka på. Hennes framgång i övrigt, men hon är så här, hon vaknar alltså inte en enda dag och känner att hon är glad. Det har hon aldrig gjort i hela sitt liv. Och det, hur fan vad jag inte är avundsjuk på det.
Nej, det kan man inte ens föreställa sig, känner jag. Nej. För de få gånger det har hänt så bara det så här, då tänker man, nu är det över.
Ja, men det är ju så här, när någonting nattsvart verkligen har hänt liksom, när din pappa dog eller.
Ja, när precis. Din
mamma dog. Alltså det nej. Nej,
det finns en orsak ofta.
Ja. Säga bara.
Men då kan, jag fortsätta med mitt tips för att förstå människor inom olika spektrum bättre. Jag låg och tittade på Netflix reality dating såpa för autister. Har du hört talas om den? Men
gud, vilket roligt grepp.
Ja, precis. Den heter Love on the Spectrum.
Aha, men gud vad roligt.
Ja, och den har ju såklart liksom som målat då få publiken då att inse så här, de olika spektrumen som finns kring autism och se vilka svårigheter, men också liksom ja, men, ge en inblick i deras, liksom, ja, men, i det här fallet då, kärleksliv, men inom parentes, det blir ju deras liv. Liksom. Det är klart att det är svårt eftersom det är ju såklart castat och det är ju liksom, ja men, screenat. Ja, men det vet ju alla som, eller det vet ju inte alla, men alla såna reality-serier är ju inte så jävla mycket reality som man tror liksom. Mm. Men så att det jag kan känna är väl lite att när man tittar på deras, så här, ja, men, flera av de killarna som är, har ju rum som liksom Frasse skulle tycka var barnsliga, och de är liksom vuxna karar i 25-26 års åldern, och tjejerna och vad de har för kläder och liksom, ja, men, alltså, det gulliga är, liksom, tycker man synd om dem, vad är deras så här, åtanke, ska man tycka synd om dem, ska man skratta åt dem eller ska man så här förstå dem? Det blir väldigt svårt även i en själv liksom. Mm. Men samtidigt så är det ju väldigt intressant att, så här, att inse att många som till exempel är autister aldrig har varit ihop med någon, bor hemma fortfarande för de kanske inte riktigt klarar sig själva, de kanske inte heller har det sociala nätverket som gör att det överhuvudtaget blir någon stimuli eller liksom, vad ska jag säga, utveckling att bo själv. Mm. Men samtidigt så tänker jag så här, jag dels ser jag ju väldigt många sidor som du vet hos mitt ex när jag bara säger jaha, det var ju därför. Ja, men det är ju så med bokstavskombinationer, att som till exempel jag med ADHD, vi har ju många gemensamma drag vi som har ADHD, och så är det ju såklart med autism också, även om det finns miljoner olika sätt att vara ADHD-aktig på eller autistisk på, bla bla bla. Mm. Mm. Men liksom, jag tycker att det är ändå väldigt viktigt att så här, få den här inblicken hur svårt det är att leva både liksom ett vardagligt liv och ett dejtingliv när man framstår initialt som, ja, vem som helst, om nu gör inom situationstecken, och sen så när man börjar prata med någon så är det liksom okej, okay, wow. Nej, nu ska du gå. Ja, men det är någon dejt som en tjej går på mitt i dejten, så hon bara säger hej, det där känns inte bra. Hej då. Han var så här, okej, okay, vi har liksom precis beställt in maten och jag blir dränerad av det här typ. Hej då. Sättet då när de börjar dejta och hur de liksom försöker prata med varandra då på ja, tyckte du att det här var kul och var det här bra? Och nu är det ju olika liksom, ja, de har ju olika, ja, mycket autism om man ska säga så då. Men just det att de ser sina syskon som dejtar, de fattar att ska jag leva utan kärlek hela mitt liv, och de ska försöka sitta och prata med varandra då och säga, vad är dina intressen? Ja, jag gillar liksom att kolla på filmer, jag gillar skräckfilmer så här. Ja, det gör inte jag. Hej då. Och liksom den otroligt stora problematiken att man snör in på grejer. Liksom man ska ta med sig någon hem som kanske är utanför liksom spektrumet då, så har man ett helt rum fyllt med liksom gamla tänder, små prylar man har snöat in på och hit och dit. Och ja, det har ju skrivits mycket om det här i och med nya böcker som har kommit ut, att många kvinnor och män som liksom snöar in på saker då har någon form av autism, att man då inte tröttnar. För det är som ADHD, att när jag börjar göra någonting så tar det en stund, och sen var det, tycker jag att det är skittråkigt. Mm. Men jag försökte som liten då samla på liksom frimärken, jag försökte samla biten där, men liksom, sen blev det ju det direkt tråkigt liksom. Mm. Men hur som mitt ex då, som man bara säger, okej, okay, men nu snör du in på bitcoins, då har du ägnat så här 7 år av ditt liv 10 timmar per dag, och man säger okej, okay, men snöa på det liksom. Och att det är så här, ja, men det var några som bodde ihop då som båda autister, och han hade snöat in på biljard. Mm. Och det vet man ju själv hur frustrerad man kan bli. Man bara, okej, du ska sitta och kolla på golf nu typ 2 timmar om dagen, men vad kul. Men när handlar det om att de sitter liksom och kollar då på biljard 6, han har kollat det nu 4 timmar per dag, men han ville steppa upp till 8 timmar. För nu var han inne på det här, och då går det inte. Det går liksom inte att få den människan, ja, men som ett barn som har fastnat för någonting. Och det var liksom den problematiken att man så här, på något sätt är normal, och sen och det andra hållet har en helt annan hjärna. Mm. Som ingen kan förstå. Så det är så här, det blir ju såklart väldigt roliga scener och väldigt liksom fint och hit och dit. Men det är svårt. Det är också svårt att göra reality-såper av psykiska handikapp, om man ska säga liksom.
Mm.
Så att, ja, men det är också ett, i alla fall ett tips om man vill förstå människor som är i det spektrat och som kanske... För man vet ju inte själv, man är ju inne i sin hjärna. Det är som mina kompisar brukar säga, nej, vi är inte inne i din hjärna. Nu är du så här, 3 år framåt och vi sitter fortfarande typ och äter förrätt. Jag bara så här, jaha, har vi inte bokat eller har vi liksom inte gjort det eller har vi inte byggt det? Eller har vi inte... ah, vi är inte inne i din hjärna. Det har ju mina kompisar sagt till mig liksom, sen högstadiet. Så här. Och jag har inte riktigt förstått vad de menar. Men nu när jag har läst mycket om liksom, ADHD och även autism så är det så här att ja, men, man tänker så här... Man märker att andra kanske tycker så här, gud, vad sa du nu? Det var ju konstigt. Men det kommer ju från en egen hjärna adresserat. Och den här författarinnan då, som jag var på radion, som har skrivit en bok om kvinnlig autism. Och hon ska då bli fotograferad där bakom Grand Hotel. Mm. Det finns ju 2 statyer där, 2 bronshästar.
Ja, jag älskar dem.
Ja, men de är så vackra. Och sen så liksom så säger fotografen, men ska vi gå till den andra hästen också? Kan vi ta en till bild? Så här, ja, men du vet hur man håller på. Hon bara säger, va? Nej, men jag har gått liksom den här vägen hemifrån till jobbet på radion i 15 år och hela tiden trott att det är samma häst. Nej. Ja, hon har liksom inte tänkt, ja, men nu kommer den igen. Ja, det är samma häst. Och hur ansträngande det är när hon har varit på någon drink eller suttit liksom med någonting där hon inte kan hantera det. Hon kan ju hantera sitt jobb. Hon kan, och just det syns inte på dig att du är autistisk. Det syns inte på dig att... För där har hon sin trygghet i det hon har nörat in sig på. Men så fort många är utanför, liksom, utanför sitt eget spektrum så är det så extremt ansträngande. Och jag kände också då inför mitt ex som jag var så här, men gud vad du ska gå och ligga nu, varför kan du inte följa med för mig? Är du trött nu? Eller vad då ska du göra? Nu ska du sitta själv nu? Ska du inte hjälpa till med barnen? Att så här, de blir så utmattade av att bara sitta i en vanlig konversation. Så att det är bara så här, de måste bara gå för att överleva.
Ja.
Så att, ja,
det här är ju också en så här, det kanske blir vårat tema på den här podden, för att det är ju någonting som vi håller på med hela tiden, att upplysa om både psykiatriska diagnoser och tillstånd och beroendesjukdomar, för att det är så här, det är så jävla få som dels har kunskap om de här sjukdomarna och tillstånden och som är också liksom livslånga, det är ingenting som man tillfrisknar ifrån så här. Och sen finns det ju så jävla många som har så mycket fördomar kring dem. Mm. Och rädslor. Mm. På ett sätt tycker jag fattar liksom den här uspen i att så här, men gud, ska man verkligen få sitta och skratta åt de här autistiska personerna som på olika sätt sticker ut eller ja, har en del liksom märkliga saker för sig. Men samtidigt så är det ju liksom på det sättet som vi reproducerar nya bilder av vad... Mm. Att autistiska personer är precis som alla oss andra. De har också så här, bra och dåliga sidor. Och man är inte ett helgon bara för att man har en diagnos. Eller att man är så untouchable. Det är klart att man kan skratta lika mycket åt någon som har Downs syndrom. Som man skrattar åt en person, en vanlis. Liksom. Mm.
Ja, jag vet.
Alltså så. Och det är också en del av att de får känna sig representerade.
Det är det jag menar.
Och det är det jag älskar med typ Lerins lärjungar också. Att så här, han inte håller på att tassa på tå. Det är inget så här, lägga huvudet på sned och tycka synd om. Utan så här, de får vara som de är bara. Och man skrattar med dem. Inte åt dem. Liksom, utan att så här, och det händer dråpliga grejer. Precis som det gör i alla våra liv. Och de har humor. De blir arga. Precis som för oss alla. Liksom. Och jag tycker bara att de här programmen har en... sån fin effekt av att det finns massa människor som aldrig tidigare har blivit representerade, fast de finns och de har rätt att finnas. Det är fantastiskt tycker jag.
Ja, och det var någonting som jag tyckte var så himla fint också, att det var han då som en utav huvudrolls liksom de som syns mest, han sa till den här tjejen så här, jag vad men vad vill du ha av en man liksom? Vilka liksom vilka egenskaper och liksom tycker du så här att en man ska, hon bara, det spelar ingen roll, bara han älskar mig som jag är.
Mm.
Och jag bara så här, först skrattade jag åt det och sen gick jag tänkte på det att så här, är det inte det vi alla längtar efter? Att så här, egentligen spelar det inte så jävla stor roll vem, alltså det måste ju såklart vara liksom snäll och god, men om en människa älskar en för den man är med allt vad det innebär, för även vanliga eller människor som är liksom inte har någon bokstavskombination eller inte psykisk ohälsa, så är det ju den vackraste känslan i världen, som när man blev älskad när man var liten. Man blev älskad hur knorvlig man än var för den man var.
Mm.
Men hon säger bara så snabbt, det spelar absolut ingen roll. Han var så här, nej. Men då kan ju du liksom ta, det här är ju från, de bor i Australien, då kan ju du ta Leffe Lobbe. Hon bara säger, det spelar ingen roll. Bara han är snäll och älskar mig precis för den jag är. Ja. Jag tyckte det var väldigt fint i alla fall.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hur går det med barnen? Ossian kommer hem den 22 nu här, så att jag är lite chocktillstånd. Mixed emotions, mixed feelings.
Nu, vad var det som hände? Skulle han stannat längre? Eller så fick han hemlängtan? Eller vad hände?
Nej, men han skulle varit där. För visat går ju ut den 22 december.
Mm.
Och nu har det varit lite personliga saker som har hänt i den familjen. Så de kommer vara en del i Sverige.
Jag förstår.
Och killarna är ju ganska stora. Så att då skulle han varit kvar där. Men över jul och sådär. Men då kände väl... Då skulle ju de åka hem. Och då kände han så här... Men, jag behöver inte sitta här och vänta ut dem. Och vem vet liksom, när de kommer tillbaka. Så då kommer de överens om att han skulle komma hem. Och han ville ju då frigöra sig från mor. Så att han har ju inte sagt någonting. Jag bara, kommer du hem eller ska jag komma? Han var så här, jag vet inte. Jag får se. Du vet. Så jag har liksom inte vetat någonting. Och sen så ringde vi häromdagen. För Frasse hade något bryt och längtade så mycket. Så han inte kunde andas.
No.
Och det var så gulligt. För att han... Du vet ibland när man är så ledsen att man, när man var liten, när man inte kunde titta på den andra för att man blev ännu mer ledsen.
Ja.
Så att det blev liksom någon form av liksom, ja, diskussion här och dialog över telefonen, men Frasse låg i liksom kudden och grät och sådär.
Mm.
Och då sa hon sen, jag kommer ju om 10 dagar. Och då var jag så här, jaha, nej, jaha. Ja, men jag har bestämt mig för det, så jag tar den biljetten då och så slipper jag fixa nytt visa och sådär. Jag bara, okej. Bara gick ner på rummet där. Såhär, det har ju nu blivit vår trash can. Där ligger så här kläder. Där står någon träningsgrej. Där ligger liksom lampor som inte är uppsatta. Det är, såhär, det är perfekt storlek på hans rum. Jag var så här, okej. Då kör vi. Och sen så är det lite så som vi har pratat om tidigare. Att när katten är borta så dansar ju liksom råttorna på bordet. Och råttorna har ju kommit fram lite mer. De andra råttorna måste jag säga.
Mm.
Som storebror... den vackra vackra storbrorsprinsen har tagit mycket plats både av mamma och liksom, du vet ju vissa människor är, så är ju din karaslok också, att de rumsligt är jättar. Man bara, men det är alltså möjligt att vi bor här nu på typ 600 kvadrat och överallt så är ändå mycket Persbrandt eller här då Ossian Bie, och det är liksom bara så det är. Det är deras energier, de tar över, och det tänker man inte så mycket på när alla är med och när man alltid har levt i det. Men sen när de är borta ett tag, nu har jag varit borta flera månader, så länge har jag aldrig varit ifrån honom. Jag har ju bara varit ifrån honom i 10 dagar hela mitt liv. Och så då blev det också lite så här, okej, men lite softer. Ja, men
jag du fattar, vet. Jag förstår, ja.
Två ADHD-människor så... blir också han, nu när jag hade legat sjuk, då hade han ju så här, men kom igen, nu är jag inte lite pigg, ska vi inte gå och käka lunch där borta på park då? Men ska vi inte bara gå och kolla det där? Men ska vi inte bara sätta upp granen? Ska vi inte bara bla 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 bla? Jag vet ju det, och jag hade ju, precis som du berättade om, jag hade ju hakat på.
Mm.
Men det ska bli underbart, men ja.
Både och. Men kan du inte försöka, jag tänker att det är också någonting symboliskt i att när man har ett vuxet barn, som de ju blir där någonstans kring studenten och ska börja leva sina egna liv, och de fyller 18 och de blir myndiga och de har rätt att tycka och känna och göra precis som de vill utan att man har ett jävla jota att säga om det egentligen. Och då är det ju någonting symboliskt med att de reser iväg och är borta ifrån en ordentligt liksom, och får leva sina egna liv och få ansvar över liksom, att komma upp på morgonen. Alltså allt det där, att bli vuxen. Så Olga har ju också varit iväg här nu i snart 2 månader. Hon ska vara borta till den 15 januari.
Ja.
Och det är ju såklart rådeppigt, men man längtar efter dem. Men samtidigt är det ju underbart att veta att de får göra sin den där liksom, resan mot vuxenheten. Men jag hade ett långt samtal med henne igår. Hon hade hittat wifi. Hon är i Mexiko då. Mm-hmm. Hon hade hittat wifi och är nu vid någon helt överjordiskt vacker insjö som är som något stort kalkbrott som hon beskrev det för. Men då pratade vi länge och då är det ju så här, hon ska ju komma hem därifrån och hon måste försöka planera vad hon ska göra då. Ska hon börja plugga? Hon hade kommit in på psykologprogrammet i Umeå, så hade hon kommit in på juristprogrammet i Stockholm, och hon hade så här duper kring vad hon skulle välja. All den här valångesten.
Mm.
Och fy fan vad jag slungades tillbaka till min egen så här adolescenstid, när man ska försöka manifestera vad man vill yrkesmässigt.
Jag var ju vad så säker vidrig. Från 4 år.
Ja, men det är orättvist för de.
Ja, jag vet, det ber mig ursäkt.
Ja, men det är liksom, nej, det är asirriterande.
Okay.
Och för att de flesta är det ju inte så för liksom.
Nej,
och
fattar,
sen finns det ju de sorgliga rackarna, som en kompis med mig, som hon var så tvärsäker på att hon skulle bli advokat. Det skulle hon bli. Så hon gick ju ut med liksom 5 och 0 i alla ämnen. Hoppade på samhällsvetenskaplig linje. 5 och 0 ut från den. Rakt in på juristlinjen. Och sen 4 år senare så bara, när hon går ut därifrån och har skrivit sitt examensarbete. Bara, ja men gud. Hon bara, det enda jag har lärt mig nu, det är att jag inte vill bli jurist längre.
Nej, men gud, men jurist.
Men, ja, men man kan ju ha en massa föreställningar om ett jobb. Att man tror att så här, det vet jag ju många som har drömt om att bli skådespelare också. Att man säger, det ser så underbart ut att vara där på scen. Och det ser så underbart ut att vara i så här teaterns miljö. Och sen när man väl ger ett försök och börjar förstå liksom att så här, du ska liksom plugga in en hel pjäs på 800 sidor här. Det är liksom hårt jävla hantverksjobb i största möjliga mån. Och det är urusla arbetstider. Du säger, repa på dagarna, spela på kvällarna och typ ledig en enda dag i veckan. Alltså det finns ju mycket med teaterlivet som är så jävligt.
Eller krögarlivet som bara,
krögarlivet
trevligt,
också
bara, kan man ta en liten jamare och bara sitta och mysa efter det, så bara klipp till, så här, jobbar dygnet runt, alkad, har ingen familj så här, som orkar med en längre. Och författare, det finns ju mycket av de här fria jobben som också är jävligt renerande. Så är det ju liksom. Men just jurist var att en Frasses lilla kompis pappa, han var jurist, han var så här, nu har jag gått över till andra sidan, så att vara jurist. Så här, alla så bara, okej, när kommer, alla äger den liksom, för att man ska hjälpa dem i deras mål. Elon går ju också jurist, ekonomijurist. Jag var så här, förlåt, alla som är jurister, det är säkert, liksom, jag förstår att det är jättebra att det måste finnas, men jag skulle nog inte rekommendera mina barn att gå juristlinjen, förlåt. Särskilt inte om de är så kreativa som hon är. Vad ska hon göra där?
Jag vet, men det är också så här, ja. Och det är samtidigt så här, fy fan vad jag får lägga band på mig. För att jag vet ju att det spelar ingen roll vad ens föräldrar säger. För att man måste hitta sin väg själv. Det är ju en del av adolescensen att man testar saker. Och så blev det fel. Alltså, det enda jag har sagt till henne, och det säger jag till alla mina barn, stå aldrig still i den där åldern. För det värsta är att man, det är när man blir så förlamad av valångest. Och då gör man ingenting ett helt halvår. Man bara, jag bara jobbade liksom på pressbyrån. Jag visste inte vad jag ville göra. Jag bara, nej, gör inte det. Testa olika saker. För det är det enda sättet att finna ut. Om man nu inte vet redan innan vad man absolut drömmer om och vill. Liksom, så är det bättre att bara testa olika miljöer. Gå in på liksom... Fan, gör alla skitjobb är bra liksom, för att man kommer ändå få känna på så här, ja, men jobbar man som på hemtjänsten, då får man ju känna på liksom vårdmiljön. Är det något jag gillar liksom? Jobbar man typ i en klädbutik, ja, men då får man ju känna på så här, hela handlarbranschen. Är det något för mig? Ja, men det man kan alltid bara lära sig något bra av det. Men ändå så känner man ju sitt eget barn, som du säger. Man vet ju så här, jag ser ju vad hon har för talanger. Och jag ser ju vad hon har. Jag känner hennes innersta, inbilliga mig i alla fall. Så det är så lätt för mig att bara säga, du ska göra det här. Och en del av mig är bara så här, kan du inte bara gå tillbaka till så här, 1912. När föräldrarna bara bestämde. Och nu ska du göra det här. Och ingen annan typ. Du behöver inte orda mer om det. Du behöver inte ha någon valångest. Du ska gifta dig med den här personen. Och här ska du ha din... Det här ska du göra och här ska du bo. Alltså så här, nej, men det är någonting sjukt enkelt med det. Och jag fattar ju att det är ett bakåtsträvande ideal. Men det är inte utan att man själv hade gillat... jag vet ju, alltså det sjuka är när jag tittar på mina föräldrar som jag upplever som väldigt hippiebetonade och flummiga. Ja, men frihet under ansvar och så här, gör vad du vill, du kan bli vad du vill. Så här. Men sen kan jag ändå se under min uppväxt att de gav mig vissa hintar om... vad de tyckte att jag skulle ägna mig åt. Till exempel så fick jag, när jag fyllde 12 år, en röd skrivmaskin av min pappa. Och varje födelsedag en trave romaner och böcker.
Och min,
lyssna på det här då. Och min lillebrorsa, han fick ju då alltid så här ett staffli, en typ massa så här oljefärger, en du vet, en sån här människa som man målar av i trä, alltså såna saker. Och min storebror fick ju då olika gitarrer av de olika slag. Och liksom, gör vad ni vill, men hint, hint. Och vad gör vi idag? Alla vi jobbar med det som våra föräldrar på något sätt hintade om att vi skulle göra. Och mamma var ju också väldigt övertygad om att hon tyckte att jag skulle bli... Hon hade ju någon jävligt udda idé om att hon tyckte att jag var ett matematiskt geni ett tag.
Jaha.
Och det är enda gången som jag var så här... Fy fan, det var för att jag hade en mellanstadielärare som hette Barbro, som mamma blev väldigt god vän med. Och Barbro själv var ju väldigt intresserad. Hon hade någon slags så här, det var hennes mål på något sätt. Eller hon hade det som någon vision, att flickor skulle bli mer intresserade av naturvetenskap och matte.
Bra.
Ja, det tycker jag var en bra grej. Men, och då tyckte hon att jag hade någon typ av talang för problemlösning i matte. Och det här blev ju mamma då liksom helt... Eftersom hon var ju bipolär så kunde hon ju då bli liksom besatt av olika idéer. Och det här var ju hennes grej, att hon hade fått ett matematiskt geni i mig typ. Och där kände jag bara så här, fast mamma, you're fucking fel ute. Jag är inget matematiskt geni. Nej! Och det är så här... Där fick jag ju ändå liksom henne att släppa den idén. Hon var ju mycket mindre liksom spot on när det gällde hennes visioner för oss barn. Pappa var ju mer spot on, måste jag säga. Mamma var ju mer såhär, du kanske ska bli golfproffs. Eller så hade hon typ gått till någon, något medium som bara, ja, det här mediumet såg att Kalle ska bli, han är egentligen en utomjording och ska, han kommer flytta till USA och bli såhär jättestor. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Nej, hon hade mycket mer flummiga idéer om vår framtid. Men det var storslagna idéer i alla fall.
Fan vad skönt att gå till ett medium och bara säga, vad ska mina barn göra?
Jag vet, det måste ha haft en enormt lugnande effekt på henne stundtals.
Ja, ja. Man
jag fattar vad du menar med mixed emotions. För det, jag kände så här enorm jävla lättnad när Olga tog studenten. Då kände jag så här, nu är mitt jobb färdigt. Jag har liksom lotsat henne genom livet ut i vuxenheten. Men det jag kände när jag pratade med henne igår lite grann. Ja, det var så här, nej för fan, vad var det för sjuk liksom inbillelsesjukdom. Det är nu, det här kommer ju bara pågå. Och det är ännu jobbigare att försöka bestämma sig för vad man vill bli och jobba med än att man vill ha hjälp med ett matteprov. Ja, du fattar. Stora barn, stora problem.
Men jag tänker ändå att man har som skyldighet som förälder. Jag tycker jag tittar så runt. Jag tittar runt omkring mig och känner så här, fan vad det är många som är på fel plats. För att de trodde att det var så här, det var det deras föräldrar ville, det passade dem. Men så hakar de bara på någon polare eller hit och dit. Och så sitter nu, och särskilt män tror jag. Det tror jag också beror väldigt mycket på att män blir väldigt deprimerade. När de känner så här, okej, var hamnade jag? Var det här verkligen rätt för mig? Medan kvinnor kanske är lite mer så här, okej, vi vidgar våra vyer. Nej, då testar jag det. Men jag har ju också haft ett otroliga förebilder. Mamma var ju en liksom mångsysslare. Hon var så här, okej. Då ska vi flytta hit. Då tror jag att jag blir tapetserare. Då går jag en tapetserarkurs när jag tapetserar. Okej, här verkar jag behövas lärare. Då är jag lärare. Alltså hon var ju liksom otroligt fri i vem hon var och vad hon skulle göra. Det var inte så att man kände så här, ja, nu måste vi följa ett visst schematiskt mönster för att bli lyckad eller hit och dit. Utan hon var så här, whatever floats your boat liksom. Mm. Och pappa var ju så otroligt besatt och dedikerad i sitt jobb liksom. Han levde ju för sitt jobb. Han levde ju mycket mer med sina liksom, med Expressen än vad han någonsin gjorde med oss liksom. Mm. Och ja, det var väl någon liten kombination där också. Det är så mycket ens identitet. Och känna att man hamnat fel är ju ja, ingen rolig känsla liksom.
Nej, och jag säger ju det. Alltså, jag skulle ju lätt kunna vara så här, vad vill ni göra? Nej, men bli journalist, det är världens roligaste jobb. Det är världens roligaste jobb.
Ja.
Jag tycker fortfarande det. Jag kan inte förstå varje dag när jag vaknar och får så här, åh gud, jag tycker att jag har hamnat. Jag kan inte komma på någonting annat som jag skulle kunna tycka är roligare. Eller det är liksom mina hästgrejer som jag gör. Men det handlar ju också om så här, mellanmänskliga möten generellt. Och jag tycker ju att journalistiken, det jobb som jag har jobbat, skitjobbet som var närmast journalistiken, det var ju hemtjänsten.
Mm.
För det är också mellanmänskliga möten och att ta emot andra människors berättelser.
Men man kan ju också vidga det. Alltså, så jag tänker för Olga så här, hon kan använda liksom sin röst till exempel om hon vill resa utomlands eller jobba för liksom mänskliga rättigheter. Hon kan bli författare, hon kan bli manusförfattare. Jag tycker yrket, grundyrket journalistik skapar ju tusen vägar framåt. Och det är det jag tycker, men jag är så lycklig över att jag har det där ordet i grund och botten och jag vilar väldigt mycket i det. I min trygghet om vem jag är. Mer och mer. Och det blir jävligt tydligt. Och det har ju du pratat om förut. Att så här, har man någonting som man känner att man vilar i. Då kanske man ska gå den vägen också.
Å andra sidan. Det sa Olga till mig lite surt. Hon bara, men mamma. Vad fan. Titta på liksom så här, hur det ser ut arbetsmarknadsmässigt för journalister. Alltså det är ju urusel utgång för så här 90% av alla som går de utbildningarna. Man bara, jo just det. Så här, alltså, vi är ändå lyckligt lottade som har kunnat förse oss själva med jobb.
Ja.
Det finns jättemånga som inte ens som har gått långa journalistutbildningar och inte kan arbeta med det som man är utbildad för, förstås.
Mm.
Och det, hennes tanke är så här, jag vill ha något yrke där man vet att det alltid finns jobb och så kan jag safea upp med det. Jag hade två som jag hade i stallet. Den ena var ju då läkare. Men jobbade bara extra som det. För hon ville helst bara hänga med sina djur.
Det är
ganska sjukt att vara så här. Och för att liksom, du har en ganska så jävla bra timlön som läkare. Så det räcker med att du jobbar 2 dagar i veckan. Så kommer du ändå tjäna bra med pengar. Mm. Vilket hon gjorde. Så hon hade ju liksom utbildat sig till ett jobb som hon bara jobbade extra med och sen var hon ledig och levde liksom ja, ganska ekonomiskt för att kunna ha det så.
Det är som min kompis Maja, hennes exman kom in ibland där hon jobbar som barnmorska, skriver på några recept, kollar lite och tjänar mer än vad hon gör på hela månaden typ.
Så jävla irriterande egentligen. Och det är egentligen så här, det är liksom det enda yrket där det är sån enorm skillnad i. Jag menar, att bli barnmorska tar lika många år att utbilda sig till barnmorska.
Ja.
Som att utbilda sig till läkare. Vad är
som jävla skam alltså.
Ja, men det är helt bizarrt. Eller sjuksköterska som också är liksom en högskoleutbildning. Och många är ju specialistsjuksköterskor. Ändå har de alltså mindre än hälften i lön oftast. Mm. Det är otroligt märkligt. Jag kan inte förstå varför. Och samtidigt så alltså, vården skriker efter läkare. Det finns ju obviously liksom för få läkare. Så det är väl en anledning till att deras löner har skjutit i höjden på det sätt som de har gjort. Men...
Mm.
Ja, samtidigt så vet jag inte. Alltså det finns så himla många parametrar. Vad jag vill säga med det här lilla utlägget, det är liksom att både att det kliar i fingrarna, att man bara vill så här, nu gör du som mamma säger, som man har sagt så jävla många gånger till sin unge. Och sen får man bara lägga band på sig och bara, nej, lita på processen. Det här är en process, den måste få äga rum hos varje människa. Adolescensen är också ett så här utvecklingssteg, och det är skitviktigt att få befinna sig där i och att så här få försöka hitta vägar som ingen jävel ska lägga sig i.
Ja, det är svårt. Jag har en liten cliffhanger, då kan jag berätta något liknande i nästa podd.
Ungdomarna.
Ja, ungdomarna. Ja.
punkt.
Nu kände jag väldigt att det skulle bli väldigt mysigt att han kommer hem. Nu ska jag till tandläkaren med min mellanungdom.
Ja, hörni, nästa podd, den landar ju i etern på självaste julafton. Och det här kommer som traditionen bjuder i vår podd handla om medberoende och survival skills. Vi kommer ge er våra bästa överlevnadstips för julafton. Vi vet att Hjärt- och lungfonden gjorde en undersökning som visade att på julafton så är det 40% högre risk att få hjärtinfarkt.
Jag såg det.
Så jävla absurd. Mm. Och under corona så har hjärtinfarkterna minskat enormt mycket. Alltså julafton är en...
social press.
Det är en sån enormt social press. Och det är en dag som bjuder på stress och sjukt hög ångest för väldigt många människor. Och vi kommer därför att ge er våra allra bästa tips för att hålla nere förväntningarna och för att ni ska få en riktigt, riktigt jävla bra julafton. Mm. Trots att det kanske stormar kring er. Ni kanske har en människa med diagnos som inte mår så bra. Ni kanske har en alkis som tog ett återfall där hemma. Ni kanske har en förälder som är svårt sjuk på något annat sätt. Vi ska försöka ge er våra bästa guidelines.
För att slippa en Norén jul. Lustigt ändå eftersom Lars Norén älskade julen. Att man kommer bli ihågkommen mycket för ett uttryck som inte har någonting med ens egna personliga inställning.
låt oss skippa Norén julen. Hörrni, puss och kram på er.
Hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.